här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Våren 2015 kallas polis och ambulans till en adress i Uddevalla. Larmet klassificeras från början som en trafikolycka. Men redan innan de kommer fram pratas det om en skjutning. Det är inte mindre än 3 personer som drabbats och samtliga är avlidna. Utredningen drar in stora resurser och redan i ett tidigt skede kliver flera vittnen fram. Misstankarna hamnar på 2 bröder som i förhörsrummen agerar sammanbitna. Offren är deras barndomsvänner och frågan som jäckar polisen är vad som hänt för att det skulle sluta som det gjorde. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om trippelmordet i Uddevalla. Samtidigt som de första förhören hålls med Liam och Leo jobbar utredarna med kartläggning och tekniska undersökningar. Det är genom det senare som man får klart för sig att det har använts 2 vapen den här natten. En armépistol och en pistol av ett okänt fabrikat. När avsaknaden av försvarsskador läggs ihop med skottvinklar och rörelser förstår man att det har gått riktigt snabbt. Vittnen säger sig ha hört färre skott än vad som i själva verket avlossats. Något som kan vara ett tecken på att avtryckarna klämts åt samtidigt. Att hylsorna på backen är spridda tyder på att gärningspersonen eller personerna förflyttat sig under tiden. Abbas och Karim träffades av 2 skott vardera då de stod upp. För att sedan motta ytterligare 2 då de fallit omkull. Allt tyder på att det är de som har varit målet. Medan Nora förmodligen har dödats för att hon blivit vittne till händelsen. Bilen hon hittades i var belägen en bra bit bort ifrån killarna. Ändå tyder ingenting på att hon har försökt ta sig därifrån. Fanns det 2 gärningspersoner kunde det vara en förklaring till varför. Även om bröderna inte erkänner något stärker all ny bevisning misstankarna mot dem. I slutet av mars görs ytterligare 2 gripanden. Daniel och Viktor plockas in. Det de har att säga om mordnatten sätter ännu fler spikar i brödernas kista. Killarna är jämngamla med bröderna och Daniel har känt dem sedan tidiga tonåren. Han berättar att de umgicks en del och att han haft narkotikaaffärer ihop med Liam. Men nu för tiden har de väldigt lite kontakt. När förhörsledaren frågar om ett överlämnande av någonting vill han inte kännas vid det. När de lägger fram uppgifter som visar att sms skickats mellan Daniels och Liams telefon under mordnatten har han heller ingenting att säga. Trots det delges han misstanke för medhjälp till mord och grips. I förhören fortsätter Daniel att neka. Svaren på polisens frågor blir gång på gång. Ingen kommentar. Samtidigt plockas hans nära vän Viktor in. Han känner inte bröderna nämnvärt men berättar om mordnatten. Han och Daniel hade umgåtts och tittat på film till runt 3-tiden på morgonen. Till en början säger han att ingen lämnade rummet. Men så tar han tillbaka sina egna uppgifter. Berättar om sms som Daniel fick och hur de tog en taxi till Uddevalla någon gång runt midnatt. Även Viktor delges misstanke för medhjälp till mord. Något han väljer att bemöta med mer detaljer. Resan den natten var inte planerad. Men när Daniel sa att han behövde lämna över ett vapen blev den ett faktum. Viktor var den som ringde efter taxin och de anlände efter en stund till en lägenhet. Daniel utbytte några ord med en man som Viktor identifierar som Liam. På plats fanns också hans bror, Leo. Vapnet räcktes över och några minuter senare åkte killarna därifrån. Det pratades om att någonting var på gång, men varken Daniel eller Viktor visste vad. De hade bara en olustig känsla. Det vill säga tills nyheten om trippelmordet nått dem. Efter en dryg månad börjar även Daniel säga mer i förhör. Han berättar om förrådet där vapnet förvarats och beskriver likt Viktor hur också Leo var på plats när det lämnades. Polisen har kommit över en krypterad mejl och ber om inloggningsuppgifter. Daniel säger att han inte har något konto. Men Viktor berättar om ett mejl som vännen ska ha fått från Liam. I det står det skrivet: du ska bara veta vad de har gjort mot oss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det undersöks och man hittar 5 patroner som matchar ammunitionen vid morden. Utredarna har också kartlagt mobiltrafik, det vill säga vem som pratat med vem den natten och vart de befunnit sig. Den 13 februari fångades Liam på en övervakningskamera när han inhandlade 2 mobiltelefoner. Bara någon timme innan trippelmordet startades en av dem upp. SMS skickades och samtal ringdes till både Karim och Abbas. Avsändaren ville prata med dem och bad om hjälp. När Abbas frågade vem det var fick han bokstaven L till svar. Den senare ber att de ska träffas den natten, något som Abbas accepterar. De sista sms:en skickas bara några minuter innan skottlossningen, då båda mobiltelefonerna befinner sig i samma område.
Välkomna säger vi då in i den andra delen om trippelmordet i Uddevalla. I den första delen fick vi bland annat höra brödernas tidiga förklaringar. De kommer berätta mer och ändra de här versionerna till viss del så småningom, vilket vi kommer ta upp i den fortsatta berättelsen. Nu ska vi dock prata om alibi.
För även om brödernas versioner inte stämmer ihop rent tidsmässigt så säger ju både Liam och Leo att de befinner sig på andra håll när de här skotten avlossas, och det är ju någonting som polisen såklart måste kolla upp. Liam, han säger att han och flickvännen kom hem innan midnatt. De gick och la sig och de sov alltså när de här morden begicks. Och det här är något som hans flickvän också hörs kring, och hon backar upp honom och säger att ja, det är sant, det är så det gick till. Och det kan ju dock vara värt att tillägga att hon är väldigt förtigen när det kommer till polisens frågor och kommer vara det under hela utredningen som går framåt.
Och Leo i sin tur berättar att han kom hem någon gång mellan midnatt och 00:30. Hans pappa skjutsade dem alla till sina bostäder och därmed så blir samtliga personer hans alibi. När han berättar det här så hoppar han dock lite i tid. Först säger han att Liam och hans flickvän kom till honom runt 3-4 på morgonen. Sen ändrar han sig och säger något i stil med, nej förresten det var nog mellan 4-5. Mellan 3-4 så var jag hos en kompis. Problemet är att både Leos och Liams versioner inte kan ha skett, inte samtidigt. Särskilt inte när polisen lägger ihop det med det de får höra från Daniel och Viktor, som säger sig ha träffat båda bröderna hemma hos Liam den kvällen.
Och för utredarna i fallet så blir det här en trovärdighetsfråga. Trots att de här killarna har medhåll från andra personer så väljer man ju också i slutändan att inte tro på de uppgifterna. Och det har såklart mycket att göra med hur mycket annan bevisning som pekar för att det är just Liam och Leo som har begått morden. Och en del av den här bevisningen, det är ju faktiskt Liams fordon. Polisen utför flera husrannsakningar i fallet, och en av de saker som tas i beslag, det är en svart och vit moped eller motorcykel. Den stämmer in på flera vittnens beskrivningar, och när teknikerna får sina händer på den så hittas också någonting intressant.
Nämligen tändsatspartiklar. På det vänstra handtaget hittas 13 sådana, 4 på det högra. Och det återfinns också på 2 hjälmar som förvaras i samma utrymme. 8 tändsatspartiklar på den ena och 5 på den andra. Och det här är inga större mängder, men NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, beskriver ändå att de här mängderna inte borde förekomma om de inte varit i kontakt med ett vapen som avlossats eller något som i sin tur vidrört ett sådant vapen.
Och det finns ju också mer. På ett par handskar och en handduk som tas i beslag så hittar man ytterligare 25 stycken tändsatspartiklar. Sen har vi också Liam och Leos kläder. Jackor och jeans tas prover på och här är det små mängder. 8 partiklar på Leos jacka och bara 1 på Liams. Säger inte jättemycket var för sig, men tillsammans så talar ju de i någon grad för att de här bröderna har varit i kontakt med ett avlossat vapen. Och det borde ha skett relativt nyligen eftersom partiklarna fortfarande sitter kvar.
Under utredningen så får polisen höra talas om en provskjutning. Det här ska enligt flera vittnen ha skett i december 2014, alltså några månader innan morden. Liam begav sig då med ett antal vänner till havskuren. Där provsköt man 2 vapen, en armépistol och en pistol av okänt märke. Det här är alltså mordvapnen som båda 2 finns i Liams ägor vid den här tidpunkten. Den 22 brodern avlossade flera skott den här dagen och det gjorde också några andra. Med fanns Karim och Abbas, 2 av offren i trippelmordet, och det finns till och med ett foto på Karim när han...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Posera med de här 2 pistolerna som senare skulle användas för att döda honom.
Och det här är ju såklart någonting som utredarna ser som stark bevisning mot Liam och även hans bror. För även om Liam själv berättar att ett av de här vapnen såldes innan mordet och att han inte hade tillgång till det andra, vilket återigen blir en trovärdighetsfråga som han förlorar. Och även om man inte kan binda de här tändsatspartiklarna till en specifik patronhylsa, så kan man säga att vissa har samma sammansättning som den ammunition som platsar i respektive vapen. Så det finns ju en koppling däremellan. Samma ammunition, kaliber 9x19 mm, med exakt de bottenstämplar som hittas på mordplatsen, återfinns också vid just den här provskjutningsplatsen.
Det är mycket som talar emot brödernas berättelser alltså. Och som vi sa tidigare så kommer de att ändras. Hur ska vi lyssna vidare på nu?
Det är först i ett sent skede av utredningen som Leo väljer att berätta en ny version av det som hände. Den låter så här. När bröderna kom hem till sin pappa under fredagskvällen var det dåliga nyheter som väntade. Den äldre mannen berättade att han hade blivit misshandlad och rånad när de var borta. Liam blev så pass upprörd att han slog hål i en garderobsdörr och gick ut. 15-20 minuter senare kom han tillbaka, utan någon förklaring kring vad han gjort. Bröderna var överens om att ta reda på vem det var som hade gjort deras pappa illa. De hade redan sina misstankar. Pappan skjutsade hem dem till Liams bostad, och Daniel och Viktor kom förbi med ett vapen. Så plockade Liam fram en mobil och skickade iväg några sms. Efter ett tag tog de den äldre broderns moped till sjukhuset. Leo hoppade av medan Liam åkte iväg för att hämta Karim. Vännen hade information om rånaren och för stunden skulle Leo bara vänta. Ensamheten varade dock bara en liten stund. Sen hördes skottlossning. Leo sprang mot ljudet och såg hur någon kom emot honom på en motorcykel. Han vinkade och slängde ner något i sadelfacket innan han räckte över en hjälm till den 21-åriga killen. Leo hoppade upp bakom honom och fick skjuts därifrån. Du har inte varit med ikväll, sa personen innan han släppte av honom. Och det är i princip allt som polisen får veta. Åklagare och utredare jobbar i månader för att följa upp spår och täcka alla möjligheter. De går igenom ett stort antal alternativa gärningspersoner. Men i slutändan så är det bara Liam och Leo som är intressanta. Åtal väcks och under hösten tas fallet upp i Uddevalla tingsrätt. Åklagaren vill att båda bröderna ska dömas till livstidsfängelse medan försvaret hoppas på frikännanden. Det är också först nu som Liam väljer att lägga fram sin nya version. Den låter så här. Liam och Abbas hade narkotikaaffärer ihop. I början av året fick vännen i uppdrag att gömma undan 3 kilo cannabis som Liam skulle sälja. När allt var klart inför affären var dock narkotikan borta. Den äldre brodern misstänkte direkt att Abbas var ansvarig, men sa inget och han visste att det inte skulle leda någon vart. Den uteblivna affären kostade honom 120 000 kronor. Det gjorde också Liam hämndlysten. Han rekryterade några killar som skulle stjäla från Abbas. Redan under resan från Landvetter hade han sms-kontakt med dem, samtidigt som det tilltänkta offret skjutsade honom hem. Killarna hade en tid innan köpt en av hans pistoler. När de ville få fatt i ytterligare en sa Liam att han skulle fixa fram det. Till polisen säger den 22-åriga killen ingenting om att pappan blivit misshandlad. Däremot förklarar han att han gick ut en sväng för att möta upp med killarna på en pizzeria. Då han var hemma igen kom Daniel förbi med pistolen. Liam i sin tur gav den och den nya mobilen till killarna som skulle råna Abbas. Sen åkte han hem och la sig. För de som lyssnar till berättelserna i huvudförhandlingen blir det tydligt att någon av bröderna ljuger. De kan inte båda ha rätt i sina påståenden. Liams version får låg tilltro. Det känns som en efterhandsrekonstruktion. Och det faktum att han hållit på den så pass länge talar inte heller till hans fördel. Han må berätta om alternativa gärningspersoner. Men sanningen är att utredningen bara har avskrivit sådana. Vapnen som har använts har båda varit i Liams besittning. Ett har han till och med varit angelägen om att hämta den kvällen. Telefonen, vars sms lockat Abbas till mötesplatsen, är också hans. Liksom fordonet man tror används vid flykten. Leos version i sin tur får mothugg genom vittnesmål och undersökningar. Man testspringer den sträcka han sagt sig avverka den natten och kommer fram till att det inte finns tillräckligt med tid. Flera vittnen har hört skotten och sett 2 män springa därifrån. De kom från samma håll, inte olika. Och det tog troligtvis inte mer än 25 sekunder mellan skotten och det att de var framme vid fordonet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att pappan blivit utsatt för våld får dock stöd. Genom rättsintyg och foto förstår man att det finns en sanning där. Och därmed också ett hämndmotiv. Men att bröderna skulle befinna sig i mordområdet för att konfrontera någon helt annan i samma ögonblick som deras vänner skjuts ihjäl finner man mindre troligt. Det finns också ett meddelande som ligger Leo till last. Efter mordet på vännerna skriver han med en tjej i Thailand och berättar att hans vänner har dödats av den exakta mängd skott som faktiskt använts. Information som vid den tidpunkten inte fanns att tillgå. Kläderna och hjälmarna som observeras på gärningspersonerna den natten matchar de som polisen tagit i beslag från Liam och Leo. Vittnen kan också bekräfta att det foto som visas upp på Liams moped ser ut som det fordon som sågs den natten. Ett av vittnen är insatt i pistolskytte. Olikt de andra förstod han direkt att det inte var smällar eller raketer som avfyrades den här natten. Han hörde 4-5 skott och sen en tystnad som varade i 5-7 sekunder. Därefter kom ytterligare en smäll. Åklagaren blandar graverande omständigheter med fysisk bevisning som tändsatspartiklar. Det läggs vikt på Daniel och Viktors berättelser. Vännerna kunde avgöra genom stämningen att någonting var i görningen den här natten. Att båda bröderna var närvarande när vapnet räcktes över tyder också på att de båda var insatta i det som skulle ske. En del av bevisningen tycks ge stöd åt teorin att det varit två gärningspersoner med varsitt vapen. Men det går inte med säkerhet att fastslå. Oavsett om så är fallet eller inte ska både Liam och Leo dömas för mord. Det handlar om medgärningsmannaskap, menar åklagaren. Den 22 oktober meddelar tingsrätten sin dom. De håller inte med åklagaren utan anser att det finns rimligt tvivel gällande Leos involvering. Den yngre brodern frias helt från morden medan Liam döms till livstidsfängelse. Den enda passande påföljden med tanke på antalet offer. Leo försätts på fri fot medan domen överklagas till hovrätten för Västra Sverige. De gör en annan bedömning. Båda bröderna döms nu för mord och ska avtjäna varsitt livstidsstraff. Då domen faller har dock Leo redan flytt. Han befinner sig inte längre i Sverige utan har tagit sig till släktingar i Libanon. Där gömmer han sig i flera månader samtidigt som svensk polis med hjälp av Interpol söker honom med ljus och lykta. I september 2016 får utrikesdepartementet veta att Leo har gripits. Den numera 23-åriga mannen utlämnas inte utan förblir i Libanon. Samtidigt överklagas hovrättsdomen till högsta domstolen och förhoppningen är att Leo ska frias. Det har samlats in ny information. Bland annat har man kommit fram till att den tidigare testspringningen inte stämmer. Att omständigheterna som ansätts binda den yngre brodern till morden är alldeles för lösa och att det visst finns rimligt tvivel. Särskilt om man nu också har ett erkännande från Liam som förklarar att Leo inte var en del av händelserna den natten. Högsta domstolen anser dock att det inte är tillräckligt och väljer den 27 juni 2018 att inte ta upp fallet. Leo vägrar att överföra påföljden och avtjäna sitt straff i Libanon, vilket leder till att en ny rättegång hålls där. Hans advokat i Sverige skickar ner handlingar för att bistå försvaret. Men dokumenten översätts aldrig och vilken typ av bevisning som faktiskt läggs fram är oklart. Den 29 oktober 2018 meddelas den nya domen. Leo anses lika skyldig i Libanon som han gjort i Sverige. Men den här gången blir påföljden någonting annat. Livstidsstraffarbete. En markant skillnad då livstid i Libanon är något helt annat än där i Sverige. Med den nya domen ändrar Leo sig. Han vill till ett svenskt fängelse för att avtjäna sitt straff. Men de lokala myndigheterna säger nej. De vägrar utlämning och beslutet står fast. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna, förundersökningsprotokollet och artiklar ifrån Göteborgs-Posten, Aftonbladet och SVT. Nästa vecka ser vi tillbaka med ett nytt avsnitt ifrån Bohuslän. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.